Thomas Bolme läser Att inte vilja se av Jan Guillou.
1940. Dunket från pålkranen kändes i hela kroppen. En förtröstansfull puls inom honom. Så gick arbetet framåt, långsamt men orubbligt. Den här gången skulle man inte misslyckas och ingen skulle dö. Runt omkring i stugorna här nere vid älvstranden klagade folk inte oväntat över det ständiga oljudet. Själv hade han tvärtom hyrt in sig på övervåningen i ett av husen närmast stranden. Det var att utmana ödet, det var han väl medveten om. Rasade bygget ner i älven även den här gången, kunde den väldiga svallvågen spola bort eller krossa de hus som kom först i vägen. Men det skulle inte ske en gång till. Den besvärjelsen var ett av skälen till att han hellre inakkorderat sig i ett enkelt omålat trähus nära bygget än att ta in med de andra ingenjörerna på centralhotellet i Kramfors. Han ville vara nära dunket från pålkranen där timmerstockarna drevs ner i älvens botten. Sakta men säkert. Själva pålkranen var monterad på två betongpråmar och försedd med en 3 tons hejare. Vid en fallhöjd av 1 meter för hejaren beräknades pålen sjunka ner 16 millimeter per slag. Det var korta steg, men alltid framåt. Och där ville han vara. Höra slag för slag och känna det i hela kroppen. När han satt in i sitt vindsrum för att gå över ritningarna på nytt eller när någon påle hamnat snett och måste kompletteras kunde han då och då ta en kort paus. Lägga sig ovanpå den bäddade britsen och lyssna som om det var musik av Beethoven eller Brahms. Det var det ena. Det andra var sällskapet på kvällarna uppe i Kramfors. Inte för att det var fel på sällskapet. De flesta som tagit in på hotellet var ingenjörer som han själv. Och hade samtalen efter middagen gällt belastningsproven i de 26 pålgrupperna eller antalet pålar i varje grupp eller kommande problem med att ovanpå dessa pålar bygga världens kanske största fackverk i trä, så hade han gärna varit där. I alla sådana samtal kunde man plötsligt komma på något nytt eller en nödvändig förändring. Men sådana nyttiga samtal blev det aldrig. Det fanns bara 2 samtalsämnen i groggsalongen efter middagen. Det ena obehagligare än det andra. Fruntimmer och kriget. Trots att kollegorna var vuxna män hade de ett sätt att tala om kvinnor som gjorde honom lika beklämd som generad. Den gröna plyschsalongen med matta vita ljuslyktor förvandlades till drängkammare. Eller kanske snarare logement. Det var som att bli förflyttad bakåt i tiden till studieåren i Dresden. Men ogifta studentspolingar kunde man ursäkta. Han hade själv varit en sådan. Med gifta stadgade män var det en helt annan sak. Det andra samtalsämnet var förstås kriget. När det gällde bolsjevikernas härjningar på andra sidan Östersjön var enigheten visserligen kompakt. Varje anständig människa hade stött Finlands sak så länge kriget varade. Och inte heller nu, efter den dyrköpta freden som kostat de tappra finnarna Karelen, såväl som stora områden i sydöst, fanns mycket att diskutera om. Någon liten ljuspunkt låg ändå där i att Finland klarat sig mycket bättre än grannländerna Estland, Lettland och Litauen, som uppslukats av barbariet och förvandlats till sovjetrepubliker. Om just dessa ting kunde man tala eftersom alla var överens. Här kunde inga gräl uppstå. Annat var det med Tysklands offensiv i väster. Alla samtal på det området var som ett minfält där minsta förflugna ord.